Så jeg så den komme, så tenkte jeg at det norske statsministeren bør gjøre det eneste fornuftige nå. Nå har det hatt 6 statsråder som ikke har fungert fra Fremskrittspartiet, så hun bør ta kontrollen over det departementet og utnevne justisminister fra Høyre. Så det dikta jeg da inn, og så går det litt tid, og så må Sylvi Listhaug gå, så kommer det ny fra FRP, ikke sant? Og så går det enda et år og boka går, og nå har man jo skjønt det at man må jo ta kontrollen over det departementet.
Nå har de lest boka. Ja.
Boktips Krimfestivalen spesial.
På den programposten som vi skal ha nå, som heter Nordisk Uro, der skulle vi ha med Camilla Grebe og Unni Lindell. Men de kunne dessverre ikke komme. Derimot, Tove Alsterdal, som vi hadde satt opp, hun har kommet. Og så er det vi funnet av presidenten i Rivertonklubben, Trude Teige, som jo kan veie opp for de andre. En av våre nye krimdronninger. Og til å passe på dette laget her og få litt sånn uro i forsamlingen, så er det den kjente og kjære programlederen som noen av dere har sett allerede, Sara Natasha Melby. Så nå står de der og tripper urolige for Nordisk Uro, så gi dem en kjempeapplaus.
Hei og velkommen. Som Knut sa, så sitter jeg også her med Trude Teige og Tove Alsterdal. Tove debuterte i 2009 med boka Kvinner på stranden, er utgitt i mange land og har også skrevet for film og teater. Og dessuten så var hun i mange år redaktøren til den bestsellende forfatteren Lisa Marklund. Og Tove har blitt sammenlignet med blant andre Kerstin Ekman og blitt kalt Sveriges John le Carré. Altid spennende å se reaksjonen når man sier sånne ting. Har også mottatt prisen for årets svenske krim. Trude Teige er utdannet journalist og oversetter og har jobbet som journalist og programleder på TV frem til hun ble forfatter på heltid. Debuterte i 2002 og har så langt skrevet 9 romaner, hvorav 6 er kriminalromaner, har vært nominert til bokhandelprisen flere ganger og også til Rivertonprisen, og er jo da også, som Knut sa, president i Rivertonklubben. Det var en kjapp presentasjon, og så synes jeg vi først som sist skal kaste oss rett inn i de siste bøkene, og snakke litt om de før vi prater om litt andre ting som omhandler krimmen. Vi kan begynne med deg, Tove. Blindtunnel. Fortell litt om boka di aller først.
Ja, den fråga som jag har fått nu i ett år, den vanligaste frågan, det är ju varför i himlens namn har du skrivit en kriminalroman som utspelar sig i Sudetenland? Och det är en jättebra fråga. Den första frågan är, vad är det för någonting? och den plats där den här boken utspelar sig, det är ju då det som kallades för Sudetenland fram till slutet av andra världskriget när man upphörde och kallade det för det. Och som är då var Tjeckoslovakien, norra Böhmen, som ju tidigare varit framstående kungarike i sig och så, som har tillhört olika som det är i Centraleuropa. Och anledningen till att jag ville skriva den här boken, den går alltså tillbaka. Det är en historia i nutid. Det handlar om ett svenskt par som har haft det lite jobbigt på olika sätt. Barnen har flygit ut och sådär. Och han har haft det svårt på jobbet och blivit av med jobbet. Och de vill liksom hitta ett annat liv och de råkar då ramla på en förfallen gammal vingård i den här trakten. Så det är liksom upptakten till historien. Men sen så handlar det också om det här landskapet och en historia som går tillbaka till krigsslutet 1945. När man fördrev hela den tyska befolkningen från det här området. De hade bott där i 1000 år. De hade ju aldrig bott i något som hette Tyskland. Utan det var ju en tysktalande befolkning som hade levt sida vid sida med den tjeckiska i 1000 år. Men som sen direkt efter krigsslutet så blev de utkastade, i ganska många fall mördade också. Det finns fortfarande väldigt många som man inte vet vart de tog vägen och så. Och när jag fick höra talas om den här historien, det var bara via en ny bekant som började berätta om sin farfar och farmor som blev fördrivna. Var bland de här 3 miljoner tysktalande som blev fördrivna. Så tyckte jag först att det var en sån otroligt spännande och brutal och hemsk och intressant på många sätt historia. Men jag blev också tagen av att jag inte kände till den. För jag trodde att jag visste om andra världskriget och att ja, jag trodde att man vet lite grann om det mesta i alla fall. Men det här hade jag inte hört talas om. Och när jag började researcha upptäckte jag att det var ingen annan som kände till det heller. Så då blev jag liksom besatt av att också berätta den här historien. Så det är liksom de här romantiska nutiden som krockar med den här brutala förflutna kan man säga i boken.
Mm. Trude, aldrig tillgi. Någon har kallat det en MeToo-roman. Vi kommer inte utanom det.
Jeg kaller det jo ikke det selv da.
Nei, det er akkurat det. Men det er liksom, for du er ikke så glad i den betennelsen.
Nei, for det er liksom det store tema da, MeToo. Og jeg skriver jo, jeg har jo et tema i alle mine bøker. Sånn. Så det er jo for så vidt det. Men det handler egentlig om overgrep mot kvinner. I et mye større perspektiv. Men MeToo er en bit liten del av det da. Og så tenker jeg, nå jeg fikk jo rundt her og har snakket om den boka. Og det er sikkert noen som har hørt om jeg snakket om den i sted. Så jeg tenkte jeg skulle ta en helt annen innfallsvinkel til det nå, for dere som sitter i salen sin skyld i alle fall, og det er at den boka begynte med at altså for 25 år siden så flyttet vi til et hus i Asker utenfor Oslo. Og der har jeg løpt mye på småveier og i skogen og rundt omkring og sånn, og der er det en gård som jeg da i snart 25 år har passert. Og denne gården er helt nedlagt. Tydeligvis ingen som bor der. Jeg har aldri sett et menneske der, og jeg reagerte aldri første gangen jeg gikk forbi. For det er kjempestor låve, og så er det et våningshus. Og i løpet av disse 25 årene så har denne gården bare forfalt og forfalt, og den altanen i andre etasje, den har nå falt ned, ikke sant? Men dette er en av de vakreste tomtene i hele Asker, og vært utrolig mye penger, tenker jeg da. Og i området rundt her så har man jo da bygd leiligheter og hus og sånn, ikke sant? Så tenker jeg, for det første er det ingen som eier den gården, er det ingen som tar vare på den? Og hvis noen eier den, hvorfor river ikke den like så godt og kanskje tjener penger på dette her? Og det er store jorder rundt og skog, og det er svær eiendom da. Og så er det utrolig vakkert da, altså det er sånn landskap som bølger, og så ser du liksom marka og åsen som stiger i fjerne, og du har utsikt mot Skaugum og mot sjøen og sånn, ikke sant? Og så har jeg tenkt mange ganger at det hadde vært interessant å bare gå bort til den gården, ikke sant? Men veien inn til gården, den er sperret med en kjempesvær kjetting. Så det er sånn, keep out! Så har jeg aldri gjort det. Så for nøyaktig 2 år siden i disse dager, så hadde vi fått oss en hundevalp. Og jeg begynte jo da å gå tur i dette området med denne hunden, ikke sant?
Helt tilfeldig.
Da passerte jo denne gården igjen da stadig vekk, ikke sant? Og en dag vi gikk tur, så dro denne hunden meg bort til denne kjettingen. Og så tenkte jeg, nei, nå må jeg bort og se på den der gården, ikke sant? Og det er et stykke fra veien da. Så jeg gikk bort til den og passerte låven og mot dette våningshuset. Og så oppdaget jeg at alle vinduer og alle dørene var spikret igjen med sånne plate, bortsett fra et vindu. Og det er det vinduet som er bildet av her. Det er tatt av med min mobiltelefon den dagen jeg begynte på denne boka. Og det vinduet var ikke spikret igjen, og det ene vinduet var knust, og det var akkurat stort nok til at jeg kunne bøye hele overkroppen inn i dette spøkelseshuset. Og da jeg bøyde min der, så følte jeg liksom, nå er det noen som kommer til å bare boom! Så det var en sånn ekkel følelse, ikke sant? Og så er det mørkt, så jeg tar mobiltelefonen og har på lys og lyser litt rundt og sånn. Og så står alle møblene. Og her har de ikke bodd. Nå har jeg funnet ut etter jeg skrev boka at de flyttet derifra. Det siste som bodde der var flyttet derifra 1964. Og det var en tragedie. Men jeg fikk den følelsen at her har det skjedd noe som er så smertefullt, så vondt, at man har rett og slett ikke orket å komme tilbake. Og alle har flyttet herifra. Og da tok jeg bitcha og gikk hjem igjen. Og så skriver jeg om en mann som kommer til denne gården i nåtid og flyttet inn. Han har svart plast framfor det vinduet, så at alt er spikret igjen, Och han har med sig paraffinlampa, han har med sig allt han trenger för att bo där. Och han är på ett uppdrag, inte sant? Så det är egentligen en historia och så är det den andra historien som föregår i norsk politik och norsk utrikesminister och i deep shit och det har vi ju haft lite av.
Ja.
Ja.
Men det är ju lite fascinerande för det är precis samma vad är det, det är alltså den här gamla förfallna gården
ja.
Som också var min utgångspunkt som direkt ja. När jag började höra den här historien om den här stora historien om det som hade skett i den här delen av Europa så fick jag också direkt bilden av ett gammalt hus och sen har jag ju åkt runt där och kollat och pusslat ihop det här huset från olika, hela telefonen full med bilder på olika hus som jag tänker att det där så där ser det ut och så uppfinner jag den där gården. Så det är ju någonting med det här med den gamla gården och gamla huset som är så, ja som bara det är så bra
det stimulerar fantasin,
det stimulerar ja, fantasin ja, ja. Och man vill flytta in och vad har hänt och vad det sätter igång tusen frågor och, ja.
Men jag blir ju väldigt nyfiken för att nu fortæller du ett extremt fascinerande historier begge två men det är klart att hade jag gått förbi den gården så hade jag antagligen tänkt tom skummel och så hade jag gått vidare och det gäller säkert flera av oss så vad är det som sker in i sådana krimförfatterhoder? Liksom, vad sker i den processen etterpå når dere, fra den upplevelsen till att höra den historien du inte kunde från för till att se denna gamla gården till att man ender upp med en kriminalroman.
Men någon har bott där. Men det är ju människor, inte sant, som huset är ju bara en ting. Det är ju människor som har bott där eller som flyttat in där eller sån som är där karaktärerna och där skepnena och så vad har skett här tänker jag tänker inte och detta är skummelt jag ser ju att det är skummelt och den är verkligen skummel den gården då och nu har jag till och med kontaktat hans egen gården och fått kommit in på loven och allt det där och jag har ju en sån scen från den loven där det föregår ganska skumla ting och det ser akkurat sån ut än jag hade aldrig varit inne där
ja, för då hade du aldrig skrivit den
sen ja ja när boken kom ut så var jag in på loven etterpå och då såg det akkurat sån ut som jag beskriver det men en love är ju en love på en måte då men det är ju de ting som stimulerar fantasin den till att gå in i människa sina skepna det är det den går ner det är ju tingen gården som är skummel det är där människa och det levde liv
vad har hänt här vad är det som liksom har för sig gott
ja.
Och det är precis så jag började lite från andra ändan att jag började researcha den här historien om vad som hände med den här tyska befolkningen och så för att det skulle finnas en sån berättelse under det här som döljer sig under. Och när jag började researcha så upptäckte jag också att just i de här trakterna i norra Böhmen fanns Europas nordligaste vingårdar. Och då blev det ju oemotståndligt att förlägga det här på sån här nedgången förfallen vingård. Och då kan man ju börja då börjar man ju fantisera utifrån. Dels så läser jag om den här stora historien och så börjar jag hitta karaktärer i den här vingården. De som har bott där tidigare och vilka var de och vilka fanns runt omkring och vilka lever fortfarande som var barn då som naturligtvis då lever på olika håll från olika delar av liksom den här historien som har olika historier och så. Så det sätter ju liksom igång parallellt på något sätt.
Hur mycket av det är inspirerat av sanna skepnader som du har kommit över i researchen och sånt? Är det inspirerat av människor som har levt?
Ja, väldigt mycket. Jag läser och jag blir besatt av att göra research också. Och det är ju också en sån stor historia och det är en sån dramatisk historia och en sån hemsk historia och viktig historia på många sätt. Så där känner jag att jag måste vara, jag är ju också journalist i botten, precis som du, att jag, allt det måste jag vara sann. Sen har jag ju skapat en fiktiv stad och fiktiva människor, men de historier de bär på är i mångt och mycket sanna. Det har hänt, fast inte just de människorna, inte just där och inte exakt på det sättet. Men att det är ändå sant.
Du diktar inför rammen av det sanna.
Ja, precis. Mm.
Ja. Känner du dig igen i det?
Och så plockar
Ja. För, alltså, när man läser boka di, så, speciellt i bitarna som handlar om politik och politiker, så är det nästan omöjligt att inte tänka sig vem dessa är i verkligheten.
Ja.
Hvor bevisst har du varit på det? Alltså... Hente fra virkeligheten, men det er fiksjon.
Nei, det er jo litt underlig, fordi at den boka begynner jo på det tidspunktet at Sylvi Listhaug, justisminister, måtte gå av. Og jeg hadde begynt å skrive før hun måtte gå av. Men det var jo noe med at har man jobbet 25 år på Stortinget og i norsk politikk, så skjønner man når det går mot slutten for en statsråd på en måte. Eller det trenger man ikke å jobbe i norsk politikk for å skjønne heller alltid. Så jeg så den komme, og så tenkte jeg at det norske statsministeren bør gjøre det eneste fornuftige nå. Nå har jeg hatt 6 statsråder som ikke har fungert fra Fremskrittspartiet, så hun bør ta kontrollen over det departementet og utnevne justisminister fra Høyre. Så det dikta jeg da inn, og så går det litt tid, og så må Sylvi Listhaug gå, og så kommer det en ny fra FRP, ikke sant? Og så går det enda et år og boka går, og nå har man jo skjønt det at man må jo ta kontrollen over det departementet.
Nå har de lest boka.
Så det blir liksom, altså virkeligheten følger fiksjonen på en måte da, som er litt sånn underlig. Men mange spør jo, er det til Tor Mikkel Wara, som var det neste fra FRP som måtte gå av? Men det er det jo ikke. Men det var rart å sitte og se at det gikk galt igjen i den norske regjeringen, mens jeg da skriver om en justisminister som da blir beskyldt for MeToo og får problem på grunn av det da, som er en helt annen sak, men som godt kunne hendt.
Jeg tycker at verkligheten er jo så oerhört inspirerende også. Altså det, folk kan fråga, hur orkar du göra så mycket research, så mycket arbete, men det är så, det ger så otroligt mycket energi och så mycket inspiration. Så jag hittar till exempel, och jag beställer alla böcker som handlar om det ämne jag ska skriva om på alla språk jag kan läsa och sådär, jag blir helt besatt. Och så, men då hittar jag bara en hel tjock avhandling som handlade om hur nationalismen liksom växte fram i Tjeckoslovakien under 100 år. Helt liksom så här knasigt. Så hittade jag bara en detalj där att det fanns en tradition i de här trakterna. För de var ju tvåspråkiga. Det fanns tyskar och tjecker så. Levde sida vid sida som goda grannar. Och det fanns en tradition av att man brukade byta barn med varandra. Eftersom man tyckte att det var käckt. Det här var ju kungariket Österrike-Ungern tidigare. Och det var ju käckt att vara tvåspråkig. Så man kanske börjar jobba i någon fabrik som ägdes av en tysk. Eller vill åka till Wien och studera. Eller till Prag eller så. Så då kunde en tysk unge bo i en tjeckisk familj en termin eller ett skollov. Och tvärtom. Och de här familjerna knöts ju väldigt nära. Så det var någon slags utbytesstudenter långt innan vi hade börjat med sånt. Som går tillbaka till 1700-talet. Och de knöt sig nära varandra, de här familjerna, och kallade varandra för fater och mutter och opa och vad det hette på tjeckiska och så. Och från det till att då börja till att slå ihjäl varandra 50 år senare. Tyckte jag, alltså den utvecklingen i för hur går det till? Men alltså det blir ju, bara den detaljen gör ju att hela det här persongalleriet växer fram också. För då måste jag ju ha 2 sådana barn som har varit hos varandra, de måste finnas i den här staden som jag bygger och liksom att det går tillbaka i den traditionen, därför har de varit vänner och därför blir det mer komplext och komplicerat än att det bara är 2 politiska fraktioner som står mot varandra, utan att det här, att det blir mänskligt liksom, så att det mycket växer ju det där, och det är, ja. Det är verkligheten är fantastiskt intressant.
Ja, och det som är så fascinerande med måten du jobbar på och måten du skriver på, som en del av oss andra också, som är väldigt sån research-tunga, och där researchen på många måter blir en slags motor i skrivinga och inspiration till att skriva. Är det sant, så du, när du finner såna ting så tar ju du det själv sagt in i handlingen, och plötsligt så drejer den historien lite annorlunda än du upprinnelig hade tänkt, för du blir påverkad av researchen hela tiden. Men jag tänker sån, när jag läser en bok av dig och klappa den igen, så är det inte sån, den var god, här är nästa bok, men du tänker, här lärde jag ju något, för att när du brukar så mycket resurser och bara fortäller om något här som vi aldrig har hört om, inte sant, detta med att barna blev utväxlade på den måten och sånt, så tänker jag att den typen böcker kan man både ha glädje av, spänning, underhållning, allt det där, men man sitter igen efterpå så tänker jag, här fick jag faktiskt innblick och insyn och kunskap och massa information som jag inte hade för, jag lärde något som jag hade glädje av i tillägg till spänningar då.
Ja, jag tycker ju verkligen att krimgenren är ju fantastisk på att göra just det här, att ge en mer, ta en till platser som man inte har varit på och ta in en i världar som man inte visste och sådär, just för att det handlar om det, att man ska nysta upp gåtor och hitta det här som har legat dolt och som folk inte har velat prata om, och så lämpar sig krimgenren så bra till det här. Och sen måste ju alltid, jag tänker också att spänningen, fast all den här researchen måste man ju skala bort så mycket, men jag måste veta allt det där för att kunna välja vad det är som ska vara med. Och sen när man väl skriver, då måste det vara spänningen som är kung. Så att om det inte blir spännande, då får man liksom, alltså det måste vara spänningen
som blir iväg. Det ska
inte vara sakprosa. Exakt, exakt. Och då får man ju rensa bort alla sina massor med älsklingar som man hade velat berätta för världen. Så. Men att det är ändå spänningen som måste driva någonstans. Ja. Mm.
Och dere har ju starka karaktärer i böckerna deras, bägge två. Trude, du har ju Kajsa Koren som har varit med länge. Och väldigt mycket av det dere snakker om nå handlar ju om omgivelser. Om plott, om research och verkliga händelser. Hur viktiga är karaktärerna in i detta? Vem är det som styr historien? Är det plottet eller karaktärerna?
Jag tänker att karaktärerna är omtrent lika viktiga som plottet. För att särskilt du skriver en serie som jag skriver och du följer en person då, så må folk få ett förhåll till den karaktären som gör att jag är spänd på hur det går i nästa bok. Inte bara vad handlar nästa bok om, men hur går det med Kajsa?
Ja.
Det sånn. Så jag har ju inte kommit över andra. Jag tror det är den enaste krimhelten som i min förra bok då får bröstkräft. En krimhelt med bröstkräft. Och alla de problemen som uppstår då i det att orka och sån, och samtidigt då möta väldigt farliga situationer där du egentligen inte har krafter till att rymma undan då nästan för du är sjuk. Inte sant? Så jag tror att grunden till att den Kajsa Koren-serien har ett kvart gått väldigt bra är Kajsa. Det först och främst det. Och så tänker jag, visst det inte hade varit spännande om man inte fick krimmen och man inte likte plott och sånt, så hade det uansett inte gått bra. Men hon har varit på en måte den som har drivit denna serien fram, och det att folk kommer till mig och spör dör och har bröstkräft i nästa bok och sånt. Det betyder ju att folk tänker på henne som ett människa som finns då.
Hon får inte, hon får väl, hon går väl på behandling.
Ja, hon får cellgift och sånt, inte sant? Det blir så.
Mina börjar ju, eftersom jag ju inte skriver en serie, så blir det ju helt annorlunda. Jag har ju nya karaktärer för varje bok. Och de som ska vara där. Så det börjar ju någonstans med platsen. Det börjar alltid med platsen och någon slags konflikt i landskapet. I det här landskapet jag ska skriva något, någon slags plott. Börjar du i, men sen blir det otroligt viktigt vad det är för en person som ska bära det här och berätta det här. Och här vill jag ha den här ganska naiva svenska kvinnan, att det fick berättas genom henne, för att också krocka det mot, ja, att hon också lite grann någonstans, hon är nog mer naiv än vad jag är. Om jag var så naiv hade jag nog inte skrivit just den här boken kanske. Men att det ändå står för någonstans för dig och mig och vi som faktiskt inte känner till det här. Och som egentligen, hon vill säga också så här, att hon bara vill att allt ska vara trevligt. Och det kan man ju känna igen sig i. Kan vi inte bara ha det trevligt nu så här, och inte dra upp några gamla saker. Så det blir väldigt viktigt. Men jag tror också att den här, att det gör mig ganska fri. I och med att jag inte har så mycket fokus på min huvudkaraktär. Så gör det mig också, att de andra karaktärerna får egentligen lika mycket plats som huvudkaraktären. Det berättas genom någon. Men de andra karaktärerna, även om de inte är jättestora, får alltså lika mycket energi och berättelse och alltihop. Att de blir... Kanske på en måte, de är viktiga i alla böcker förstås. Men jag tycker, jag älskar ju att hålla på och hitta alla de här bikaraktärerna. Någonstans så tycker jag nästan, ja, det är nästan det roligaste. Någon dement gubbe som sitter på ett hem i, någonstans i kolgruvedistrikten i det forna DDR och sånt där. Sånt tycker jag är vansinnigt roligt. Att få utveckla dem och göra dem till riktiga personer också. Ja.
Men lite som i förhållande till Trude då, som skriver om Kajsa och har gjort det länge, och vi alla gläder sig att följa Kajsa vidare, men du blir ju glad i dina karaktärer.
Ja.
Blir du aldrig fristad att tänka, nej, vet du vad, nå, hon ska få vara med vidare?
Nu ska jag säga att först ska jag säga nej då, jag är helt färdig. Nej, för det är också så att historierna är färdiga någonstans. Jag har inte... Det har bara varit krystat om man skulle fortsätta. Och det kan få, kan man inte få veta hur det går sen? Och säga, nej, det försiggår, det är din sak att ta reda på hur det går sen. Eller fundera ut, eller vad tror man det går sen? Det kommer inte jag tala om för dig. För mig är historien färdig. Men sen kan jag ju bara säga att den boken jag skriver på nu, så gör jag precis tvärt emot. Men jag tror det är bra att göra tvärtom mot vad man brukar. När man börjar känna sig lite trygg och van i något, då ska man göra tvärtom. Så det jag skriver nu, det tror jag kanske att det blir en fortsättning faktiskt. Bara för att vara tvärtom.
Intressant. Ja. Jag ser på klockan, Knut, är du...
Vi börjar
att
bli klara.
Ja, vi gör det. Tiden flyr ju allt för fort när vi har det hyggligt. Men kan vi ta ett minut om det då? För Blindtunnel och Aldrig tillgi är ute. Det är produktiva författare, bägge två. åpenbart i gang med nye ting. Kan du si litt, Trude, eller?
Ja, jeg skal ut nå med en bok som jeg skriver sammen med en av Norges mest kjente krimteknikere. Og jeg har ikke lov til å si noe mer, men det er en slags true crime-bok. Og så tror jeg nok min neste bok blir en historisk roman og ikke en krim. Mm.
Ja, jeg skriver på en krim som skal komme ut i Sverige i høst. Kommer vel forhåpningsvis i Norge neste år eller så. Och det är som sagt det är, den jag bryter mot det tidigare, för jag har inte haft poliser som huvudpersoner för till exempel, utan mina huvudpersoner har alltid varit de människor som på olika sätt är inblandade i historien. Men nu har jag faktiskt en polis som huvudperson. Den utspelar sig helt och hållet i Sverige, i Ådalen som ligger mitt i Sverige, Norrland, där jag har ett fritidshus nästan 20 år tillbaka, så jag ville skriva den platsen som är väldigt, väldigt särskild plats i den svenska historien, där faktiskt den svenska historien är väldigt avgörande för Sverige. Men det är en krim och som sagt med polis i huvudrollen, och kanske till och med blir flera böcker. Så jag tänkte, man gör allting motsatt vad man tidigare har gjort, så blir det lite mer spännande.
Mm. Det enstår att se.
Ja.
Vi gläder oss att följa med vidare. Tack för praten, begge to.
Själv tack.
Tack.
Boktips, en podcast fra Cappelen Damm.